Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
Not merely peace in our time, but peace in all time.
Deserves a break from politics and a permanent break. Talking about Brexit.
Hej och välkomna till Utrikespodden med mig Axel Hellman och som alltid Sebulon Kalander. Sebulon, hej!
Hallå Axel!
Kul att spela in igen. Vi har ett riktigt bra avsnitt idag tror jag. Vi kommer prata lite om nya regeringen i Tyskland, vi kommer prata om Ukraina, Ryssland, USA och mycket, mycket mer. Men innan vi kommer in på nyhetsdraget så tänkte jag fråga dig om det är någonting du vill säga på housekeeping.
Som alltid vill jag uppmuntra våra lyssnare att gå med i vår Facebookgrupp Utrikespodden för att ta del av länkar och annan information om utrikespolitik.
Gör det. Gruppen växer och det är jättekul. Vi har fått ett riktigt bra forum där så gå gärna med. Men jag sagt, Sebulon tänkte att vi skulle hoppa vidare till lite nyheter. Jag tänkte att vi skulle börja i Tyskland. Tyskland har fått en ny regering. Du och jag pratade en hel del om Tyskland, men det var ett tag sedan nu. Senast vi verkligen gick in på djupet på tysk politik så var det att tyska kristdemokraterna, det vill säga det partiet som har suttit i regering alla längst, som skulle välja ny ledare. Och jag kommer ihåg att jag frågade dig lite om det här betydde att det skulle bli nästa tyska kansler. Och du ville inte riktigt skriva under på det. Och det gjorde du helt rätt i. Berätta, vad är det för ny regering vi ser i Tyskland och vem är den nya förbundskanslern Olaf Scholz?
Ja, det är ju tur att jag var lite konservativ där i min prognostisering för att Tyskland har fått en ny regering med ett nytt regeringsunderlag bestående av SPD, alltså deras socialdemokrater, FPD, deras liberaler och Die Grüne som är miljöpartiet i Tyskland. Och det är SPD som innehar kanslerämbetet och det är Olaf Scholz som har då tillträtt som ny förbundskansler. Tidigare så var han finansminister nu under koalitionsregeringen mellan CDU, CSU och SPD. Och dessförinnan så var han borgmästare i staden Hamburg och han är på många sätt idealbilden för en tysk politiker. Han är lite tråkig, grå, teknokratiskt och pragmatiskt lagd. Och han har då lyckats återfå SPD till kanslerkansliet helt enkelt, vilket få hade trott, inklusive jag själv, bara här om året. SPD, likt många andra socialdemokratiska partier i Europa, har genomgått en slags kris de senaste åren och kraftigt tappat sitt väljarstöd. Och bara här om året såg det ut som att SPD skulle kunna bli det tredje eller fjärde största partiet i förbundsdagen, vilket ju hade varit en historisk kollaps. Men Scholz lyckades att ta mycket mark under de senaste månaderna och helt enkelt då säkerställt SPD blev det största partiet och därigenom kunde bilda en koalitionsregering. Och som sagt så regerar han då tillsammans med en koalition av miljöpartister och liberaler, vilket inte är en helt okomplicerad konstellation. Men de har i alla fall tagit fram då ett gediget regeringsavtal på, jag tror det är över 150 sidor, som fastslår den politik de kommer att föra de närmaste åren. Och det här är ju då ett historiskt skifte i och med att vi har haft en och samma kansler i 15-16 år, ända sedan 2005 då Angela Merkel tillträdde.
Exakt, jag tänker att jag vill komma tillbaka lite till det där sen och prata om just vilket arv Angela Merkel lämnar efter sig. Men först bara stanna på det du säger här som är så otroligt intressant med SPD. Jag reste ju ganska mycket i Tyskland under de senaste åren och jag minns egentligen bara för, vad det nu var innan corona, 2 år sedan när jag var där och liksom försökte förstå lite vad som hände i den tyska politiken. Jag kommer ihåg att jag åt lunch med DNs dåvarande Tysklands korre Lina Lund och vi satt och pratade lite om vad som hände i tysk politik och vad jag minns från den tiden var att liksom SPD verkade som att de totalt hade imploderat just då. Det verkade inte finnas någon som trodde att de skulle liksom hamna i regeringsställning snart och det är så intressant att se nu hur det faktiskt blev till slut Olaf Scholz som ändå blev kansler. Men Seblon, vi är framför allt intresserade av utrikespolitiken. Vad tror du att den nya tyska regeringen kommer driva för utrikespolitik? Vilken inriktning kommer man ta?
Det är ju inget dramatiskt skifte som jag tror att vi står inför, men det kommer ändå vara om något nyansskillnader från den märkliska utrikespolitiken, om man kan uttrycka mig på det sättet. Och det är då ett av språkrören från Miljöpartiet som har tillträtt som utrikesminister, Anna-Lena Baerbock. Och får tillägga också att våra lyssnare får ursäkta mig för mina tyska uttal i det här avsnittet. Ni får bara hantera det. Men intressant nog så har den här regeringen då stakat fram en lite av en skarpare hållning gentemot auktoritära stater som Ryssland och Kina. Och det går redan att se i den officiella retoriken från exempelvis då tyska UD när det kommer till de här frågorna. Jag tror inte att de är villigare än vad CDU-CSU är när det kommer till att lägga resurser på försvaret och att öka ambitionerna sett till tysk försvarspolitik och säkerhetspolitik på den skarpa änden. Men det ska bli intressant att se hur de då operationaliserar sina utfästelser inom utrikespolitiken. Man ska ha en tydligare MR-profil exempelvis, mänskliga rättigheter. Såklart är EU-området väldigt intressant och viktigt att följa. Tyskland är ju det jämte Frankrike viktigaste landet inom Europeiska unionen. Merkel var ju känd för att vara väldigt återhållsam som förbundskansler när det kom till att fördjupa EU-samarbetet. Och vi kommer väl återkomma till det, men hon var ju ytterst motvillig till stora förändringar. Men signalen som jag har identifierat från Scholz är mer öppenhet i att gå i en ambitiösare riktning. Och att jag tror att han och Emmanuel Macron möjligtvis kan komma att finna varandra när det kommer till att utveckla det europeiska projektet. Men man kan ju konstatera att den här regeringen kommer prövas väldigt fort i utrikespolitiken, inte minst med anledning av spänningarna mellan Ryssland och Ukraina.
Absolut, och det där är ju så intressant just med Tyskland som traditionellt sett alltid har spelat lite av den här medlarrollen mellan Europa och Ryssland. Någonting som såklart grundar sig i historia och i geografi. Så vilken riktning Tyskland kommer ta just i Rysslandsfrågan, när det som du säger händer väldigt mycket på det området nu och ser en eventuell stundande kris i Ukraina kommer bli så otroligt intressant. Jag tycker också att det ska bli intressant att se hur det faktum att Annalena Baerbock blir utrikesminister kommer forma tysk utrikespolitik på klimatområdet. Du har ju pratat väldigt mycket, Seblon, framförallt i våra senaste avsnitt om hur vi borde integrera klimatet och klimatpolitiken mycket, mycket mer i vårt utrikespolitiska och vår säkerhetspolitiska tänkande. Självklart är det någonting som appliceras liksom över hela det politiska spektrat. Men man får väl ändå konstatera att det faktum att man nu har ett språkrör från just de gröna på utrikesministerposten på något sätt borde färga integreringen av ett klimattänk i utrikespolitiken. Men jag vill hoppa tillbaka lite till det du var inne på tidigare. Det är ändå nu en av de stora giganterna inom inte bara tysk politik utan även europeisk politik som ändå har lämnat kanslerposten i Tyskland. Jag satt och tänkte på om det är liksom någon politisk ledare eller i alla fall europeisk ledare som har format inte bara Tyskland utan Europa och EU så mycket under vår livstid. Och jag tror inte att det finns någon som har varit en mer central del av den liksom, nutida Europapolitiken än Angela Merkel. Berätta lite, du har varit i Tyskland mycket. Jag vet att du var där när det var minneshögtid av Berlinmurens fall. Hur tänker du kring Merkels pension? Hur minns vi henne? Vad lämnar hon för arv?
Hon lämnar ett stort arv efter sig. Hon har ju, som du beskrev, varit en gigant på den europeiska och egentligen världspolitiska scenen de senaste åren. Och hon är den som har suttit allra längst av alla stats- och regeringschefer och känner alla, har väldigt mycket erfarenhet. Och jag skulle väl säga att hon kommer vara lika mycket definierad av vad hon inte gjorde som vad hon gjorde. Och med det menar jag att hon var väldigt inkrementell och försiktig i hur hon förde politik. Framförallt i inrikespolitiken, men även också i utrikespolitiken. Sen finns såklart undantag till den här regeln där hon tog ganska stora kliv. Exempelvis då, för att diskutera klimatpolitik, så var ju hon instrumentell för det här stora skiftet som kallas för energivände i tysk klimat- och energipolitik 2011 efter katastrofen vid kärnkraftverket Fukushima. Vid Fukushima i Japan, då hon fattade beslutet om att Tyskland skulle avveckla alla sina kärnkraftverk. Och det är ett mycket omstritt beslut nu i efterhand. Men även också kopplat till migrationskrisen 2015, även under coronapandemin, så vi har sett hur hon har var mer villig att se vissa förändringar i EU-politiken, i europolitiken. Men det är mer undantagen till hur hon har hanterat alla olika frågor under sin tid som kansler. Och sen kan man ju tillägga att hennes roll har ju varit väldigt mycket av krishanterare. I alla fall sen 2008-2009 då finanskrisen briserade, och sen efter det då eurokrisen. Då har det varit ett kontinuerligt krishanterande från hennes sida. Men jag tycker det är viktigt att säga att det kommer finnas tid för att granska, kritiskt granska mycket av hennes beslutsfattande i EU-politiken, i politiken gentemot Ukraina, Ryssland och så vidare. Även Kina tror jag kommer att vara väldigt omdiskuterat, hennes arv där hon har kanske varit lite senfärdig med att se Kina som en säkerhetspolitisk fråga snarare än bara en ekonomisk handelspolitisk fråga. Men jag tycker så här omedelbart nu efter hennes avgång så är det viktigt att uppmärksamma och faktiskt hylla vilka värderingar som hon stod för och företrädde som förbundskansler, som politiker. Hon stod för demokrati, mänskliga rättigheter, rationalitet, empati, värderingar och synsätt som jag tycker är väldigt frånvarande idag i internationell politik. Och där har hon varit ett tryggt ankare och en tillförlitlig person. Mitt i all den här oceanen av personer som Trump, Bolsonaro, Duterte och så vidare. Och det tycker jag hedrar henne. Och det är någonting som jag kommer minnas och som jag minns nu när vi reflekterar över hennes eftermäle. Vad är dina reflektioner, Axel?
Två saker. För det första håller jag helt med dig. Min första reflektion är nog att beundra Merkel. När du säger det här kontinuerliga krishanterandet, att hon har pallat de här 16 åren, är helt fantastiskt. Men jag tycker också att det är värt att bara liksom begrunda lite hennes roll som en trygghet och en stabiliserande faktor i inte bara europeisk utan också internationell politik under de åren som hon har suttit vid makten. Jag tror framförallt kanske du och jag tänker på de senaste åren. Jag tänker också att det här är på en större plan i slutet av en era. Jag tänker på det här, jag tror att det är foto från G7 uppe i Alperna någonstans. Det är bild på det Merkel, Obama, jag tror att det är Shinzo Abe, David Cameron, Donald Tusk och vilka det mer var som var med i det gänget. François Hollande och så vidare. Och det är ju bara värt att notera att en och en så har de lämnat sina poster. Och Merkel var ju den sista ledaren som hade suttit så länge. Och att hon slutar bli ändå ett...
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ett tydligt nytt skede i europeisk politik. En annan grej, och nu flyttar jag lite fokus, men du nämnde ju det tidigare, att det är ändå Tyskland jämte Frankrike som mer än några andra länder i alla fall satt den europeiska agendan under den senaste tiden. Man har pratat mycket framförallt inom säkerhetspolitiken, om den liksom axeln mellan de två länderna, eller motorn brukar man kalla för, försvarsmotorn och säkerhetsmotorn, den drivande motorn i det europeiska samarbetet framåt. Nu får vi se vad den nya regeringen kommer driva för initiativ och hur väl man kommer liksom bevara Tysklands inflytande. Men jag tror ändå att man kan konstatera nu att med Merkel borta så kanske vi kommer se ännu mer fokus på Frankrike och den franska positionen. Och där är det bara värt att notera att Frankrike också är ett land som går till val nu under våren. Jag tror att det är april som det är dags. Och där tänkte jag att vi bara skulle stanna upp och konstatera att vi nu har ett färdigt kandidatsfält i alla fall. Det var nämligen så att Valérie Pécresse blev nu utsedd till republikanernas frontfigur inför det här valet. Vad kan man säga om henne? Jag vet att hon har varit tidigare jobbat för bland annat både Sarkozy och Jacques Chirac. Och hon verkar hittills ha väldigt starkt stöd och gjort väldigt bra ifrån sig. Och det tror jag kan påverka hela dynamiken i det franska valet. Det man kan säga om republikanerna, alltså den traditionella högern i Frankrike, att de har varit ganska marginaliserade på sistone. Efter liksom Macron-vågen med En Marche så har ju de fått väldigt minskat inflytande i den franska politiken. Men nu tycker jag med sig igen att man ser liksom ett förflyttande till högersidan i den franska politiken. Macron har ju alltid försökt att positionera sig som en liksom pragmatisk, liberal centerpolitiker, men fått väldigt mycket press både från vänstersidan men också nu framförallt från högersidan. Han ställer upp för omval och efter honom i opinionen så har vi ju Marine Le Pen från den nationella fronten. Och sen så har vi också Erik Zemmour som, jag vet inte hur man ska beskriva honom. Vi kanske inte behöver lägga så mycket tid på honom, men man kan ju kan googla honom om man vill. Så det ska bli intressant att se vilken dynamik den varelsen har. För det tror jag också kommer forma väldigt mycket av liksom de kommande åren inom Europapolitiken. Även om du har några reflektioner kring liksom, skiftet i fokus till Frankrike eller det franska valet.
Man kan ju säga att Zemmour, han är så pass extrem att Le Pen har fördömt honom för hans extrema uttalanden. Så det är ju liksom en viss illustration på hur pass kontroversiell han är som kandidat. Och han verkar ju nu ha, han hade ett uppsving rätt nyligen men verkar ha tappat lite luft nu. Vilket vi får väl hoppas fortsätter eftersom han är en så pass extrem högerkandidat. Någonting som har varit intressant med fransk politik de senaste åren, det är ju kollapsen för de traditionella etablerade höger-vänsterpartierna. Vi har dels haft innan Macron två presidenter på raken som inte blev omvalda. Först Sarkozy från det traditionella högerpartiet. Sen då François Hollande från det traditionella vänsterpartiet. Och båda de här två partierna har ju kollapsat och istället i spillorna som funnits kvar har ju då nya partier uppstått. Le Pen företrädde ju egentligen ett gammalt parti men inte ett som skulle anses som en del av etablissemanget. Medan Macron då, han skapade sitt eget parti En Marche utifrån den här rörelsen som han skapade när han påbörjade sin kandidatur för 5 år sedan nu. Och det är väldigt intressant att se då hur republikanerna nu återigen tar mark. Och det blir intressant att se hur det här då fortsätter och om deras kandidat har några goda chanser att ta sig igenom då den här första valomgången. Det ska bli väldigt spännande att följa. Och jag skulle, om jag får ta risken att chansa eller att prognostisera, så skulle jag säga att jag tror att Macron kommer bli omvald ändå. Men det kan man verkligen inte ta för givet. Så det kommer bli väldigt intressant att se. Men skulle han bli omvald, då blir det väldigt intressant att se vad som händer då i relationen mellan Tyskland och Frankrike. För att som jag var inne på tidigare så verkar ju Scholz i mina ögon vara mer villig till att omfamna vissa av Macrons visioner. Och se de här två agera tillsammans kan bli rätt intressant. Vad tänker du?
Jag vill bara plocka upp på en sak du sa, för jag glömde i min lilla överblick där i början. Och det är just kollapsen av den franska vänstern. Som historiskt sett, som jag tror många som lyssnar mycket väl vet, så har den franska vänstern varit otroligt stark kraft i den franska politiken. Men som du var inne på så lämnade ju François Hollande 2017 måste det varit, va? Och då var han en av de minst populära presidenterna i fransk historia. Och sen dess har man sett liksom en implodering mer eller mindre. Jag tror faktiskt inte att det är en överdrift av socialistiska partiet eller den franska vänstern. Och där verkar inte finnas någon drivkraft även i nuläget. Så det, liksom, det var också det jag var inne och syftade lite på när jag sa att det känns som att spelplanen i fransk politik har flyttats ganska mycket åt höger. Där har Macron som centrist under press väldigt mycket från Le Pen och hennes ytterhöger. Och nu också vad som verkar vara en väldigt stark liksom, traditionell konservativ kraft i den franska politiken. Så det här ska bli jättespännande. Valet är ju i april, så jag tänker att vi har gott om tid att göra en djupdykning i ett program där vi kanske plockar in någon som kan ge ännu mer analyser på just det här.
Axel, det var ju nyligen ett digitalt möte mellan USAs president Joe Biden och Rysslands president Vladimir Putin. Kan du förklara vad det här mötet handlade om?
Ja, det är som sagt inte bara vi dödliga, höll jag på att säga, som får nöja oss med Zoom-möten nu för tiden. Även USAs president Joe Biden har haft ett videomöte med sin ryska motpart Vladimir Putin i tisdags, tror jag det var. Så några dagar innan vi spelar in det här avsnittet. Och det gjorde man framförallt då för att diskutera de ökade spänningarna mellan de två länderna som till stor del nu är drivet av utvecklingen kring Ukraina. Så jag tänkte vi skulle stanna upp lite där för att prata om vad det faktiskt är som pågår. Det är nämligen så att Ryssland har samlat militära styrkor vid den ukrainska gränsen under en längre period nu. Och jag tror att det rör sig om så mycket som 100 000 trupper. Och det här är såklart inte första gången någonting liknande händer. Som ni alla vet så invaderade ju Ryssland Ukraina 2014 och annekterade Krimhalvön som Ryssland fortfarande har kontroll över. Och det pågår ju sedan 2014 ett krig i östra Ukraina. Och det hjälper oss ju också att förstå varför spänningarna ökar så mycket även den här gången. Så att, nyligen så har bland annat chefen för USAs underrättelsetjänst CIA varit i direkt kontakt med Putin om den här utvecklingen. Biden, flera av hans rådgivare inklusive amerikanska utrikesministern Anthony Blinken har varit väldigt tydliga med att de är oroade över den här utvecklingen. Och i november, så för några veckor sedan, så besökte en delegation från Ukraina, bland annat med utrikesminister Dmytro Kuleba och Washington. Och då återupptog man bland annat en samarbetsform som kallas för US-Ukraine Strategic Partnership Commission. Och under det här besöket var ju också hotet från Ryssland en central faktor. Så att det här är någonting som har pågått på, vad ska man säga, legat och pågått under flera år, men nu även liksom ökat i spänningen markant de senaste månaderna nu under hösten. Men om vi då tittar på det här mötet som man hade under veckan, så kan man ju fråga sig vad som hände. Inte jättemycket nytt oväntat, om man ska vara helt ärlig, tycker jag. Men det kanske inte är någon som hade förväntat sig det heller. Men jag tycker ändå att det är värt att förstå spelplanen lite bättre. En central del av hela den här konflikten kring Ukraina har ju rört en ganska fundamental fråga egentligen. Det rör sig egentligen om huruvida Ukraina är en del av västvärlden, eller ska vara en del av västvärlden, och därmed också ta steg mot både EU och NATO som västerländska och europeiska institutioner. Eller om Ukraina istället ska bevara sin mer traditionella roll som också har väldigt starka kopplingar till Ryssland. Föga förvånande så har ju Putin alltid sett Ukraina som en del av Rysslands, det man brukar kalla för intressesfär. Och det här var också någonting som han upprepade under mötet med Biden. Och han sa att vidare närmanden, framförallt då från NATO, det är liksom en red line för honom. Han vill också se en ny inriktning under det som kallas för Minskprotokollet. Det förhandlades fram tillsammans med OSSE med hjälp av Tyskland och Frankrike, någonting som man kallar för Normandie-formatet 2015 i alla fall, som ett försök att få slut på konflikten i östra Ukraina. Och det Putin framförallt verkar vilja se är han är intresserad av att formalisera ett större inflytande för separatisterna med ryskt stöd i just den östra delen av Ukraina. USA å andra sidan, de köper inte hela den här grejen med att Ukrainas intressen och inriktning på något sätt borde styras eller påverkas av Ryssland. Det man upprepar är att Ukraina är ett självständigt land och som självständigt land tar med sina egna beslut. Och redan här har vi ett ganska tydligt problem, för det är inte så Putin verkar se på saken. Och bara för att understryka det så kan man komma ihåg det Putin sa till George W. Bush under ett möte som jag tror var 2008, då han ska ha sagt att you know George, Ukraine is not really a country. Och det visar väl någonstans på hur Putin ser på relationen mellan hans land och Ukraina. Biden sa också att man är beredd att införa nya sanktioner mot Ryssland om man fortsätter eskalera utvecklingen. Och däremot så har han de senaste dagarna varit väldigt tydlig med att det inte är ett alternativ att sända amerikanska trupper till Ukraina. Så han verkar i min mening fortsätta driva den linje som var president Obamas linje också när hela den här senaste konflikten startade 2014. Men den stora frågan på alla släppa just nu är såklart om Ryssland kommer att invadera Ukraina ännu en gång och vad det i så fall skulle få för konsekvenser. Det här är ett sånt stort ämne, så jag tänkte faktiskt att jag skulle vilja djupdyka lite mer i det här. Så att nästa vecka så kommer vi ha ett specialavsnitt, tänkte jag. Då har jag bjudit in Oskar Jonsson som är en av Sveriges främsta experter på Ryssland och framförallt rysk säkerhetspolitik för att komma in till podden. Så jag tänkte att han och jag ska sätta oss ner och prata om utvecklingen vi ser i Ukraina och vad det kan innebära för de kommande, ja, kanske månaderna till och med, och liksom framtiden för det förhållandet.
Ser mycket fram emot. Det kommer bli ett jättespännande samtal.
Så missa inte det. Det kommer inom kort. Sebron, jag tror att det var allt för den här veckan. Det har varit superkul avsnitt. Och vi återkommer inte bara med specialavsnitt utan även någon sorts julspecial med dig och mig inför julen, vilket ska bli väldigt kul. Och inför det så får ni gärna som alltid skicka in funderingar eller frågor till oss via mail eller på vår Facebookgrupp Utrikespodden. Vi hörs, hej!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.